Då hörs det bättre. Saltarens två första salmen är dess huvudbudskap, lagen och Herrens mode. I första boken så har tempeltjänsten föga utrymme. I andra och tredje boken desto större. Fjärde boken handlar särskilt om Herren konungen. Och i sista boken belyses tiden efter exilen. Vilka salmer är messianska? Luther arbetade med frågan hur gamla förbundets skrifter ska förstås i ljuset av nya förbundets. Han tar ställning till den allegoriska tolkning som härskat i nästan 1000 år. Påverkad av antikens tankevärld såg denna i bibelordet ett tecken som visar hän bortom den historiska verkligheten mot en andlig verklighet som är den egentliga innebörden. På Luthers tid hade också en rent historisk tolkning gjort sig allt mer gällande. Inflytelserika judiska utläggare betonade bibelordets historiska innebörd gentemot kyrkans vedertagna tolkning. Luther var aldrig tillfreds med allegorin som tolkningsnyckel. För honom pekar bibelordet inte hän mot en annan verklighet, utan verkligheten finns i själva ordet. Allegorin däremot är godtycklig och förringar kunskap i historien. Luther inskränkte sig dock inte till den tidshistoriska innebörden, ty om det sagda och skrivna inte pekar ut över sin egen tid, handlar ju skrifterna ytterst sett inte om Kristus. Och att läsa texterna så är ju att missa det av andra givna syftet. När man läser efter vad bokstäverna säger så finns där två sidor. Den tidshistoriska och den profetiska. Sensus literalis historicus och sensus literalis profeticus. Den första klarnar när man fördjupar sig i Bibelns språk och värld. Men den förblir inom en innervärldslig synkrets. Den senare ser Kristus och kyrkans tid i texterna, och insikt i den tolkning får man genom att ta till sig hur apostlarna undervisar om Kristus i Gamla testamentet. Luthers ståndpunkt övergås med den historisk-kritiska bibelsynens genombrott. Även konservativa utläggare stannar gärna vid ett tidshistoriskt synsätt och ser i den nytestamentliga läsningen en trostolkning som inte är historiskt förankrad. Franz Delitzsch, den kände konservative utläggaren, hade i sitt hjärta i den nytestamentliga tolkningen, men gav väsentligen den tidshistoriska läsningen förtur. Det är de bibliska gestalternas liv och verk som visar hän mot den kommande Messias, tänkte han. Det är inte det sagda, utan det gjorda som talar. Inledning till sin kommentar till Psaltaren säger Delitzsch att många psalmer speglar Davids livsöde på ett sätt som förebådar Messias. Andra ger en förebildande messiansk innebörd åt det lidande som drabbar det fromma Israel. Åter andra, säger han, väver av Davids erfarenhet en slags urbild för den framtida tänkte messianske konungen och kan betecknas som typologiskt messianska. Några psalmer förser den jordiska konungen med egenskaper som går utöver vad som kan sägas om denne, och är i så mått indirekt eskatologiskt messianska. Men flertalet psalmer som tecknar tidens ände handlar dock om hur Jahve, Israels återlösare, upprättar sitt rike vid tidens slut, och avser därmed inte den messianska tiden, menar Delitzsch, som sammantaget endast håller psalm 110 för messiansk på så sätt att David där fullt medvetet talar om den kommande Messias. I artikeln Psalms i konservativa The Sonderman Pictorial Encyclopedia of the Bible företräds snarare Delitzsch än Luthers uppfattning. Den räknar med 5 grupper av psalmer där 4 inte kan betecknas som messianska i trängre mening. Och dessa är psalmer som enbart gäller kung David, även om liknande uttryck finns i Nya testamentet. Kungasalmerna 21, 24, 61 hör dit. Psalmer som citeras i Nya testamentet utan att träffa helt rätt. Som att Johannes 19:36 citerar avser andra Mosebok 12:46 som ju gäller påskalammet, men citerar enligt ordalydelsen i Psaltaren 34:21. Sen finns det psalmer som Nya testamentet citerar som uppfyllda i Jesus utan att de i sammanhanget framstår som messianska. Och dit räknar han 118, stenen som byggarna förkastade, 68, han for upp i höjden, tog fångar och gav gåvor. Och sen psalmer som avser Herrens ingripande vid tidens slut, hans rike och dom över världen. Som är Psaltaren 9:9 som säger att Herren ska döma världen med rättfärdighet. Något som Paulus anspelar på när han i Apostlagärningarna 17:31 citerar detta med tillägget genom en man som han har bestämt till detta. Och detta, säger artikeln, gäller också Psaltaren 93 och följare som utropar Guds välde utan att omedelbart syfta på Messias rike. Den femte gruppen däremot består av 13 säkert messianska psalmer. Kriterierna för dessa är att psalmerna är citerade i Nya testamentet och att Messias själv talar eller blir tilltalad eller omtalad. Trots dessa synbarligen sunda, prövbara och fasta kriterier går artikeln på tvärs mot de nytestamentliga författarnas sätt att se på Gamla testamentet. För dem handlar alltid skriften ytterst sett om Kristus. De gör ingen skillnad mellan det messianska riket och Guds slutliga herravälde. Inte heller gör de någon skillnad mellan typologi och medveten profetia. De ser löftet om den konungsliga Davidsättlingen, löftet om den kommande profeten och beskrivning om lidande tjänaren som fullbordade i Jesus. Alltså, det konungsliga, prästligt lidande och profetiska Messias. Tydligt messianska psalmer hade i äldre biblar tillagda överskrifter som säger att de handlar om Kristus. Dessa överskrifter finns inte kvar i nutida översättningar och därmed har också en tydlig koppling mellan Gamla och Nya testamentet gått förlorad. Mose styrde folket, han undervisade och medlade mellan Gud och folk. Man kan säga att han samtidigt var kung, profet och präst. Dessa tre ämbeten, kung, profet och präst, fanns i Israel alltifrån Samuels tid. Och som tecken på Guds andes närvaro var innehavarens mor till uppgiften på hebreiska Mashiach, en Guds messias. Nya testamentet är mycket tydligt med att Jesus som Guds messias har dessa tre ämbeten. Vid bebådelsen säger ängeln till Maria om sonen hon ska föda. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids hus och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Jesus skulle alltså axla allt som Gamla testamentet förmedlar om kung och kungadöme. Hebreerbrevet undervisar utförligt om den Messias, om Jesus som den gudomlige översteprästen, vilken med sitt eget blod, inte med bockars och kalvars, en gång för alla har gått in i helgedomen och vunnit en evig förlossning. Den lidande, förrådde, anklagade, prästlige tjänare trädde fram i psalmerna. Frågan till Johannes Döparen, är du profeten? Visar att folket väntade på den i 5 Mosebok 18:15 utlovade profeten. Messias profetiska ämbete finns, som vi ska se, även i Psaltaren. Och i det följande gör jag ett försök att fånga psalmer i Psaltaren utifrån dessa tre ämbeten. Först konungen, sedan den lidande tjänaren som är både präst och offerlam, och den utlovade profeten. Alltså först Messias, konungen. Psaltaren 2 handlar om kungen av Sion och hans fiender. Denna av Gud insatte kung förklaras vara Guds son, något som framgår av vers 7. Jag vill meddela vad Herren stadgat. Han sa till mig: du är min son, jag har idag fött dig. Ani hayom yeladticha. Här framträder bilden av en överjordisk, gudomlig kung, insatt av Herren själv. Orden pekar på löftet till David i Andra Samuelsboken 7. Jag ska vara för honom far och han ska vara för mig son. Man menar inom bibelvetenskapen att kungen vid kröningen blev upptagen som son av Gud. Men den jordiske kungen i Israel är enbart Guds ställföreträdare och ansvarig inför honom. Ingenstans antyds att han likt farao i Egypten skulle vara Gud eller likt kungarna i Mesopotamien ha en gudomlig mytisk härstamning. Israel folk kallas i vissa texter son. Till exempel Andra Mosebok 4:22. Israel är min förstfödde son. Men detta sonskap gäller samfällt, folk som kung. Och gör inte kungen till mer son av Gud än undersåtarna. Men här finns en paradox. För salmen säger: du är min son, jag har idag fött dig. Och det gäller trots allt kungen av Sion. Förnuftet ser två möjligheter. Antingen hölls kungen för att vara Gud, och det menar ju Uppsalaskolan. Eller är detta bara något som hör till hovstilen? Tanken att orden skulle sakna egentligen innebörd strider mot att salmen faktiskt jämställer Herren Gud och sonen. Vers 12. Tjäna Herren med fruktan, fröjda er med bävan, hylla sonen så att han inte blir vred. Så problemet ligger i den förutsättningen som säger att profetordet måste vara begripligt i samtiden. Men om det orimliga är menat att vara just outgrundligt, så bottnar varje försök till förnuftig förklaring i ett missförstånd. Augustinus säger, cit 4. Av evighet finns inget förflutet, som om det inte längre vore. Där finns ingen framtid, som om den inte redan vore för handen. Där finns bara ett nu. Till det som är av evighet är alltid för handen. Genom orden "jag har idag fött dig" bekänner den allmänliga, sanna allmänliga tron den eviga födelsen av Guds makt och vishet, han som är den enfödde sonen. Nu psalm 8. Den handlar inte om människans höghet och värdighet efter syndafallet, utan bör ges överskriften människosonens höghet och förnedring. När Jesus ger sig titeln människosonen så är det inte bara Daniel 7:13 han tänker på, en så liknande en människoson kommer himlens skyar, utan också Psaltaren 8:5, vad en människa att du tänker på henne, en människoson att du tar dig an honom. Vid syndafallet skadades det väldiga världen som anförtroddes människan. Genom sin seger är den människoson som salmen handlar om krönt med härlighet och prakt till att återråda över hela skapelsen. Allt är honom underlagt. Avgörande för bevisföringen i Hebreerbrevet är Psalmens vers 6. Du lät honom litet sakna Gud. Med härlighet och höghet krönte du honom. Litet sakna Gud. Matuchasereho muat melohim. Tolkas i brevet med tanke på Jesu jordevandring och dödslidande. Därtill tolkas Gud Elohim i anslutning till Septaginta som änglar. Alltså att Gud för en tid ställde Messias lägre än änglarna. Elatosas avton brachy ti par angelos. Kumrantexten visar att Gud och gudomliga väsen vid denna tid uppfattades som nära förbundna begrepp. Fortsättningen med härlighet och ära krönte du honom, säger att Messias äger Guds härlighet, hans kavod, doxa på grekiska. Alltså strålglansen som uttrycker Guds närvaro. Kristus är hans härlighets avglans. Hebreerbrevet 1:3. Nu psalmerna 20:21. Som prisar Herren Gud som Israels och hela världens evige kung. Vars tron både i Jerusalem och himlen. I synfältet finns även David, den smorde kungen. Vilken ger psalmerna en messiansk prövning. David blir ju hos profeten alltifrån Hosea 3:5. Och särskilt hos Jeremia och Hesekiel. En beteckning på Messias. Messias kallas David. Och Saltaren 27 säger, nu vet jag att Herren ger seger åt sin smorde. Han svarar honom från sin himmel. Och Psalm 21 som förr hade överskriften Messias seger över de ogudaktiga. Det sker i överensstämmelse med det gamla testamentliga synsättet att betrakta kungen av Sion, kungen av Davids hus, som sin tids mode. Samtidigt som han är den som förebildar den framtida mode, Messias konungen. Och insikten om den här messianska prägeln i kungasalmerna, den fanns i den antika judendomen. Targumen till Psaltaren, nedskriven väl 400-500-talet efter Kristus, men på grundval av äldre material, säger till vers 2:8 Messias, när det handlar om konungen, och Messias konungen i vers 8. Nu psalm 24, den kan med fördel ges överskriften ärans konung och hans rike. För den skildrar konungens högtidliga intåg. Lyft era huvuden i portar, höj er dörrar av evighet, så att härlighetens konung kan draga in. De uråldriga dörrarna kallas i texten Pitche Olam, evighetsdörrar. Och den som drar in är ingen mindre än härlighetens konung, Melech HaKavod. Kavod, som vi har hört, står för den gudomliga närvaron, den som syndes på Sinai berg och som bodde i tabernaklet och senare i templet. Ordet återkommer ofta hos Jesaja, Hesekiel och i Psaltaren. Och den grekiska motsvarigheten är doxa, som står för den härlighet som i Jesu undervisning framförallt är knutet till honom själv. Han som är utstrålningen av Guds härlighet. Hebreerbrevet 1:3. Nu psalm 45 som kan ges överskriften Messias, konungen och hans brud. Här beskrivs ett konungsligt bröllop med ordalydelse som för tanken till Höga visan. Det märkliga är att brudgummen framställs som gudomlig och till och med kallas Gud. Du älskar rättfärdighet, du hatar ondskan. Därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Kung av Sion, i en verklighet bortom förnuftet har ett världsherravälde som tillkommer honom som Guds ställföreträdare. Men ingenstans antyds att han skulle ha en gudomlig härstamning, höjd och mytisk dunkel, och likväl kallas han Gud. Tilltalet ogud styrks av Sankta Gintas bestämda artikel med vokativ innebörd. Och här har norska Bibeln 2011 rättat 1978 års översättning, som ju säger: därför har Herren din Gud salvet dig. Naturligtvis ligger en tankesvårighet att kungen tilltalas som Gud, men det outsagda antagandet att det profetiska ordet var begripligt i sin samtid, det saknar grund. Vi kräver inte av våra diktare att de ska vara begripliga. Gör vi det? Ju krångligare, ju bättre, säger vi. Targumen tolkar också salmen messianskt. Där talas om Messias konung, vars skönhet övergår människors. Ordet nåd är utgjuten över dina läppar, uppfattas som Messias profetiska gåva. Och Justinus martyren säger: dessa ord visar tydligt att han som har skapat allt ger vittnesbördet att han, Jesus, ska tillbedas som Gud och Messias. Psalm 47 säger att Herren den högste är flygdelig, en konge stor över hela jorden. Och vers 9-10 säger: Gud sitter på sin heliga tro, folkets första är samlade. Abrahams Guds folk, antagligen till att vara ett Abrahams Guds folk. Orden Gud steg ner under jubel, ursäkta, Gud steg upp under jubel, Herren vid basuners eller hornets ljud, det förutsätter faktiskt att han har stigit ner för att strida för sitt folk och ge det seger och sen stiga upp. Grunden för kyrkans tolkning är att Messias lämnade sin tron, steg ner som människa, segrade och återtog sin himmelska tro. Och därifrån drar människor, folkens stormängd, till sig till att bli ett Abrahams Guds folk. Psalm 61 är en kungasalm som i bönen talar om det som övergår vad som kan tänkas om den jordiska härskaren. Du lägger dagar till kungens levnadsdagar. Hans år ska vara från släkte till släkte. Må han trona för evigt inför Gud. Ge själv och lam livne Elohim. Tagumerna ser också där i den salmen den messianske konungen. Psalm 72 kan ges rubriken Den rättfärdige kungen och hans rike. Salmen är en välgångsönskan över ett rättfärdigt styre, ett rätt förhållande mellan Gud och människor inbördes. Kungen önskas även ett oändligt liv till välsignelse för land och folk. Där står: Gud, giv konungen din rätt. Giv konungens son din rättfärdighet. Må han skaffa rätt åt det enkla folket, rädda det fattiga, krossa betryckaren. Må han leva så länge sol och måne finns. Svenska översättningen har: må man frukta dig så länge sol och måne finns. Här läser Septuaginta, som läser i not 8, Symparamanei, vilket förutsätter en imperfekt i hebreiskan av verbet herich, leva länge, och då en omkastning utav ett par bokstäver. Och nutida översättningar följer överlag den läsningen, och den speglas också i vers 17. Och nu sidan 6. Även Targumen ser salmen messiansk. Återger första versen: Gud, ge Messias konungen dina rättvisa lagar och din rättfärdighet åt kung Davids son. Den här messianske messias ska, enligt Targumen, härska över världen, utrota avguderiet och ge fattiga och nödlidande deras rättmätiga del. Och i en verklighet fördolt för förnuftet tillskrivs i salmen konung av Sion makt över hela den dåtida kända världen. Från Persiska viken till Medelhavet. Må han härska från hav till hav, från jorden, från floden till jordens ända. Och det kan jämföras med Davids inflytande via Palmyra ända bort mot Eufrat. Men det gick förlorat redan under Salomos tid. Den kung som beskrivs får även gåvor från oväntat håll. Skatter kommer från Afrikas horn, från öarna i östra Medelhavet och från Sydarabiens rike. Kungar av Tarsis och fjärran kuster frambär gåvor. Kungar av Saba och Seba för fram sina skatter. Alla kungar må falla ner för honom. Alla folk tjänar honom. Ja, tanken går ju omedelbart till Epifania. Psalm 132 knyter an till Davids löfte till David. Knyter an till Davids löfte att bygga Herrens tempel. Salomo avslutar sin bön i tempelinvigningen i andra kungaboken 6 med att citera orden ur salmen: Kom Herre till din viloplats, du och din mäktiga ark. Dina präster är klädda i rättfärdighet, dina trogna jublar. För din tjänare Davids skull, visa inte bort din smorde. Och salmen anknyter även till löftet till David i andra samhällsboken 7. Att när din tid är ute och du vilar hos dina fäder så ska jag låta en ättling stå upp efter dig. En som är bördig från dig och upprätta hans rike. Om Sion heter det till sist i salmen, där ska jag låta ett horn skjuta upp mot David. Hornet, kären, betecknar en mäktig härskare. Och verbet skjuta upp, hitzmiach, är bildat på samma stam som Tsemach. Det är ett namn, telningen, som Zakaria ger Messias i Zakaria 6:12. Psaltaren 89 vittnar om att konungen av Sion fråntas sin makt och utsätts för vanära. Salmen tar sin utgångspunkt i Herrens löfte till David i andra Samuelsboken 7. David sviker jag inte, hans ätt ska bestå för evigt. Hans tron vara som solen inför mig, som månen ska den bestå för evigt. Trovärdigt är vittnet i sky. Vers 36-38. Men sen kommer en märklig vändning. Men du stötte bort och förkastade honom. Du vredgades på din smorde. Du försmådde förbundet med din tjänare. Du vanhelgade hans krona i stoftet. Den yttre orsaken till den här vändningen antas allmänt vara det davidiska kungadömets fall 586 f.Kr. Men Delitzsch lyfter istället fram farao Sisaks förnedrande plundring av Jerusalem på Salomos efterträdares tid, Rehabiam. Men den inre orsaken till vändningen, det är ändå att den smorde av Davids hus måste bära Guds vrede, bli jordens mälek och mista sin glans. Tydligare kan den lidande konungslige messias inte beskrivas inom ramen för gamla förbundet. Och salmen slutar: Tänk Herre på din tjänares vanära, det oförrätter jag måste uthärda från alla folk. Hur dina fiender hånade Herre, hur de hånade spåren av din smorde. Psaltaren 118. En blandning av lovsång och djupaste nöd. Hårt trängd och omgiven av fienden ropar bedjaren ut sin nöd, men är likväl viss om att han inte ska dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Och plötsligt framskyndar ett högtidligt följe på väg mot templet. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Och responsoriet, Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn, för tanken till Jesu intåg i Jerusalem. Men märkligt nog, mellan dessa utrop, vers 19 och vers 25, kommer orden om stenen som förkastades, vers 22. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten, Rosh Pina. David kom först inte på tal att bli smort till kung. Och som kung blev man förrådd och tvingad att fly. Den nye David, Messias, han ratas, förkastas också och dödas, men blir upphöjd till platsen på Guds högra sida. Apostlagärningarna 4:11-12. Och nu den två, Messias, den lidande tjänaren och prästen. Översteprästen i Israel var insatt genom smörjelse och var på så sätt en smorde Hakohen HaMashiach. I Qumran-kretsen räknade man med två messiasgestalter, den prästlige smorde och den davidiske smorde, alltså Arons och Israels messias. Någon tanke på att den messianske prästen samtidigt är offerlammet fanns inte. Men i Gamla testamentet har den lidande tjänaren i Jesaja 53 en prästerlig uppgift att rena folket genom att bestänka det med sitt blod. Först Psaltaren 16, den handlar enligt Nya testamentet om Messias, tydligast så i vers 10. Du överger mig inte i Sheol. Du låter inte din helige se förgängelsen. Både Petrus i sin pingstpredikan och Paulus i sin predikan i Antiochia Pisidien framhåller att denna vers inte syftar på kung David, som ju dog begravdes och mötte förgängelsen. Men, säger de, David pekade i salmen ut över sig själv på den kommande Messias, konungen, som är Guds trogne eller helige, Hosios, enligt Septuaginta, här och i allmänhet. Vilket också motsvarar den nytestamentliga benämningen på Kristus troende. Psaltaren 22 handlar om den lidande tjänaren. Och den första delen beskriver honom så ingående, har det sagts, som allt hade skrivits av Jesu kors. Inledningen är välkänd. Min Gud, varför har du övergivit mig? Eli, Eli, lema sabachthani. Orden i vers 8-9 påminner i mycket om Herrens lidande tjänare hos Jesaja. Alla som ser mig hånar mig, det gapar och skakar på huvudet. Hänskjut din sak till Herren, Gol El Adonai. Han kan befria honom, han kan rädda honom, han har ju behag till honom. Längre fram beskrivs hur den lidande blir berövad sina kläder och till sist får sina händer och fötter genomborrade. För genomborra har den hebreiska texten det svårbegripliga ka'ari som ett lejon. Medan översättningen har genomborrat förutsätter ett hebreiskt ka'aro och då med ett vav på slutet och inte ett jod. Och med ett alef i mitten istället för ett förräntat och karo. Men tolkningen genom våra finns redan i Septuaginta och Rysso och stämmer med Jesaja 53 där det sägs att den lidande tjänaren är genomstungen med holal, inte bara sargad för våra synders skull. Psaltaren 35 är en lidande psalm som i många stycken svarar mot den 22 psalmen. Särskilt i orden de gapar och säger, så ja, där ser vi det med egna ögon. Förhöret med den oskyldige beskrivs i vers 11. Våldsbelägna vittnen trädde fram, de förhör mig om sådan som jag inte vet med mig. De falska vittnena kallas i texten våldsvittnen. Och det uttrycket finns också i Andra Mosebok 23:1 som förbjuder just detta. Och den som frågas ut blir anklagad för något som man inte vet med sig. Alltså inte vet sig vara skyldig till. Och Kristus säger Luther, som inte visst av någon synd, kunde ju inte heller vara medveten om någon synd. Psaltaren 41 och 55 är lite annorlunda, för de låter förstå att lidandet beror på svek och förräderi, som det sägs i 41:10. Min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter hälen mot mig. Det är ett otäckt regnsmideri som ligger bakom förräderiet. Illvilliga människor vill få något nedrigt att förmedla, säkra på att förtalet har sin verkan. Och ordet häl, akev, har med svek att skaffa, jämför namnet Jakob. Och så har också Septuagint uppfattat saken. Sveket ledde i Davids fall till att rådgivaren Ahitofel ställde sig på den upproriska Absaloms sida. Och samma sorg över en nära väns svek finns i 55:e psalmen. Det är inte en fiende som smedar mig, sådant kunde jag tåla. Det är inte min ovän som förnedrar mig, för honom kunde jag hålla mig undan. Nej, det är du, min jämlike, min vän, min förtrogne. Och Targumen ser här Davids svekfulla rådgivare och översätter, nej, det är du Ahitofel, en man som var mig jämlik, en lärare som undervisade mig och förmedlat vishet. Och det är möjligt att Jesus har just Ahitofels förräderi i tankarna när han i örtagården kallar Judas för vän och säger, min vän, hetaire, du har gjort ditt. Psalm 69 kan naturligt nog ges överskriften Messias lidande. Den som talar i psalmen är övergiven av alla. Vers 22. Det låg malört i min föda och i min törst gav det mig ättika att dricka. Psalmen finns med i alla evangelisters skildring av vad som hände vid Jesu kors. Men det utan att vilja utlägga några enskildheter. Men läser man psalmen så framgår det att den som talar tvingas ersätta det som han inte har rövat, vers 5. Att han bär sitt lidande för Herrens skull, vers 8. Och att han har blivit en främling för sina bröder, okänd för sin moders barn, vers 9. Men allt detta får läsaren själv begrunda. Det tar inte evangelisterna upp. Man får tänka själv. Psalm 109 beskriver hur den bedjande är förtalad och oskyldigt anklagad. Flera ordalydelser påminner om den förföljelse som i psalmerna drabbar den oskyldige. Psaltaren 27:12 talar om falska vittnen som andas våld, och 31:12 säger att de sluter sig samman mot mig, smider planer för att ta mitt liv. Och här i psalmen 109 finns vändningar som känns igen från 22 psalmen. Både i det som sägs om den oskyldiges lidande och sedan i slutet av psalmen om hans förtröstan, hans seger. Men framförallt skildrar salmen den förljugna domen. Utse en angripare åt honom, låt en åklagare stå på hans högra sida. Hafken alav rasha. Ordet rasha som jag har översatt angripare, det står oftast gudlös i svenska biblar. Det är en ro och skamlös människa, en som inte skyr några medel att nå sitt mål. Det är en rasha. Och genom att det står parallellt med Satan, en åklagare, så tror jag att angripare är en bra översättning. För åklagaren på högra sidan, det leder tankarna till Zakaria 3:1. Där prästen Josia står fram. Salten 116 beskriver hur bedjaren har räddats undan döden under Sjöns alla faser och brister ut i lovsång över att få vandra inför Herren i det levandes land. Och han lyfter frälsningens bägare och säger: O Herre, jag är din tjänare, jag är din tjänarinnas son. Att han kallar sig tjänare, även på hebreiska, doulos på grekiska, det visar att salmen hör till de texter där Herrens tjänares gestalt träder fram. Och liknande uttryck finns också i salm 56. Nu, Messias, profeten. Och då är vi tillbaka i salm 22, den senare delen. För den ger ljud åt en profetisk röst som förkunnar lidandets välsignade följder och visar hur Guds församling får höra det glada budskapet att det oskyldiga lidandet har till följd en rättfärdighet från Gud som erbjuds kommande släktled. Jag vill förtälja ditt namn för mina bröder, i församlings mitt vill jag prisa dig. Ättlingar, Zära, ska tjäna honom. Om Herren blir det sagt till det släktet, det skall komma och kungöra hans rättfärdighet. Och en annan översättning för texten är svår och den kan avdelas olika. För Herren blir det sagt, det släktet skall komma och kungöra hans rättfärdighet. Så tror jag att han ska biblar ha det. För folk som ska födas, att han har fullgjort det. Herrens namn och allt vad det stod för ska förkunnas för bröderna. Alltså för dem som har frändskap med den lidande tjänaren. Och det ska ske i kahal. Församling, ekklesia, ekklesia på grekiska. Och Guds rättfärdighet, tzedaka, den är till glädje för människor som tror på Messias prästliga och ställföreträdande offer. Men för den som inte vill godta ett sånt offer blir saken svårbegriplig. I den judisk-rabbinska förståelsen av uttrycket sker en förskjutning av begreppet Guds rättfärdighet och framstår istället som ett krav som står i motsats till Guds barmhärtighet. Och hoppet blir då att Gud i sin dom ska handla med människan efter, inte efter förtjänst, utan trots allt och oförmedlat ska mäta henne med barmhärtighetens mått. Tänker vågskålar, rättfärdigheten där, barmhärtigheten där, och helt oförmedlat så väger barmhärtigheten tyngre. Inget ställföreträdande lidande. Psalm 40 ställer fram Messias som förkunnar i profeternas anda. Se, jag har kommit, i bokrullen är skrivet om mig. Att göra din vilja, och Gud, är vad jag önskar. Mitt inre är fyllt av din undervisning. Och det här ämbetet att förkunna, det står ännu mer fram i vers 10. Jag predikade rättfärdighet i den stora församlingen. Jag stängde inte igen läpparna. Bisarti står det på hebreiska. Bisarti tzedek kahal rav. Och det är ju förfluten tid. Ofta när det är förfluten tid i hebreiskan så översätter Luther med presens. Och det gör han nog rätt i, för att det var först på 200-talet när Septuaginta översattes som hebreiska verbformerna fick en mer temporal innebörd, och då översattes enligt sina grekiska motsvarigheter. Men här väljer Luther faktiskt futurum, ich will predigen, trots att grekiskan har en aorist, evangelisamen. Men återigen, han predikar rättfärdigheten, Guds rättfärdighet i den stora församlingen, ekklesian. Stängde inte läpparna. Psaltaren 68 framställer en kyrkans gamla tolkning, Messias upphöjelse och kraft. Den hebreiska språkdräkten är svår och ålderdomlig och tycks ha påverkats av äldre poesi. Men det viktiga ur nytestamentlig synpunkt är att du får upp i höjden och fångade fångenskapen. Du uppbar gåvor bland människor. Luther väljer att återge Paulus ord. Han får upp i höjden och tog fångenskapen fången, säger Luther. Och han säger i en kommentar att man kan ju naturligtvis förenkla och säga att du har befriat fångarna, men det var för svagt, säger Luther. För kraften i hebreiska uttrycket är att Kristus inte bara får upp i himlen, utan genom sin seger besegrade fullständigt Satan och plundrade honom på hans byte. Och den hebreiska texten fortsätter, du tog gåvor bland människor. Och Paulus tolkar det hela så att Kristus inte bara tog byte utan också gav människorna gåvor, delade ut det. Kristus delade ut bytet åt sitt folk, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare, för att utrusta dem i deras tjänst. Och det lustiga är att i en judisk helgum så heter det, du gav åt människorna gåvor. Precis som Paulus uppfattar texten. Psaltaren 78 skildrar Israels historia från uttåget i Egypten fram till kung David. Och den typologiska motsvarigheten mellan David och kommande Messias får en profetisk funktion när Paulus i sin missionspredikan på liknande sätt skildrar Israels historia. Han påminner om att folket ville ha en kung, de fick Saul som Gud avsatte. Men vid den här punkten så tar Paulus vid där psalmen slutar och säger, Gud upphöjde David till kung över dem. Om honom betygar han, jag har funnit David, Jessais son, en man efter mitt sinne. Han ska göra min vilja. Och så tillägger Paulus, av hans ett har Gud enligt sitt löfte gett Israel en frälsare, Jesus. Och nu något om psalmerna 93, 96, 99. De är i det närmaste profetiska på så sätt att de likt de profetiska skrifterna förkunnar Guds herradöme. Där finns uttrycket att sjunga en ny sång, Shir Hadash, på samma sätt som Jesaja 42:10. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung hans lov över hela jorden. Och så ekar där det segerstolta ropet, Herren är konung, Adonai Malach. Han är kung av evighet. Han har inte blivit kung genom en slags mytologisk seger. Och insikten om detta kommer också med en förvissning. Herren har förkunnat sin frälsning för alla hedna folken. För hedna folkens ögon har han uppenbarat sin rättfärdighet. Och Guds rike som här beskrivs, det är inget annat än det rike som apostlarna förkunnade, nämligen ytterst Kristus själv. Han är riket. Salten 110 är flerfaldigt anförd i Nya testamentet, och där tänker man sig efter gammalt att det finns Kristus tre ämbeten: kung, profet och präst. Först det kungliga: sitt på min högra sida, själv limini. Sen det profetiska orden till Messias, att han är Davids herre, jämför Matteus 22. Herrens ord till min herre, Neom Adonai Lavoni. Och till slut, du är präst till evig tid, Ata Hohen Leolam. I en kumrantext uppfattas prästkungen Melkisedek i Jerusalem som en himmelsk gestalt, en slags överängel som skulle komma och hålla dom. Men Hebreerbrevet vänder på föreställningen och säger att det inte är Melkisedek som är upptagen i härligheten, utan Jesus, han som är Gud och står över alla änglar och som inte har ärvt sitt prästämbete av någon annan utan har det av evighet. Sen finns det ett antal psalmer som faller utanför rubrikerna kung, profet och präst. Och dit hör klagosalmerna. Den smärta som träder fram är både andlig och kroppslig. De går i varandra. Den andliga nöden känns i hela kroppen. Och det är också omöjligt att dra en gräns mellan den nöd som bedjaren själv lider, ensam och tillsammans med folket, och den nöd som han får utstå som folkets företrädare inför Gud. Den som ber i salmen känner fullt ut att han är krossad och söndersmulad, Psaltaren 6. Att vännerna tar avstånd, Psaltaren 38. Och fienden står på lur, samma psalm. Ondskan närmar sig hotfullt, Psaltaren 143. Men att han likväl ska bli upprättad, Psaltaren 6, 10-11. Och i synnerhet i psalm 38 visas det hur den som talar i psalmen och läsaren av psalmen röner samma erfarenheter. Och de är: mina vänner och grannar skyr min ploga. Mina närmaste håller sig borta. Och går vi till Psaltaren 88, som är en klagosalm, men utan den här gamla messianska överskriften, så är det en psalm som för läsaren in i upplevelsen av det djupast tänkbara lidande. Herrens lidande tjänare kan inte skildras naknare och mer plågsamt än i följande ord: du har satt mig i understa hålan, i mörkret, i djupet. Din vrede vilar tung på mig. Du plågar mig med dina bränningar. Du har fjärmat mina vänner ifrån mig och gjort mig förhatlig för dem. Jag är insvärrad. Jag kan inte komma ut. Och där stannar jag.